So now let us begin our second session this morning by reading from chapter 19 of the book of the Revelation.
Nu börjar vi vår andra avdelning denna morgon genom att läsa från kapitel 19 i Uppenbarelseboken.
And let us read there from verse 11 through to verse 16.
Och låt oss läsa där från vers 11 till vers 16. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst. Och han som satt på den heter trofast och sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, och han ska slå folken med, och han ska styra dem med järnspira. Och han trampar Guds, den allsmäktige, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: Konungarnas konung och herrarnas herre.
A big change.
En stor förändring
is to be seen in the final section of the book of the Revelation.
Börjar i denna slutliga sektion i Uppenbarelseboken.
Hitherto there have been a series of preliminary judgments.
Hittills har det varit en serie av preliminära domar.
Now those preliminary judgments are over.
Nu är de preliminära domarna över.
And we come to the great day of God's wrath.
Och vi kommer till Guds stora vredesdag.
The section begins, as have the others, with something open.
Sektionen påbörjas som de andra har med att något öppnas.
This time, says John, I saw the heaven open.
Och den här gången säger Johannes, jag såg himlen öppen.
And out of it comes the rider on the white horse.
Och från den kommer ryttaren på en vit häst.
He's called the faithful and true.
Han heter trofast och sann.
His name is called the word of God.
Och hans namn är Guds ord.
There can be no doubt that this rider is the son of God.
Det kan inte råda något tvivel om att denna ryttare är Guds son.
Coming now as he prophesied to his apostles.
Han kommer nu så som han profeterade för sina apostlar.
In the glory of his father and of the holy angels.
I sin faders och de heliga änglarnas härlighet.
Coming to execute the judgments of God.
För att utföra Guds domar.
The sequence of events that now follow.
Sekvensen av händelser som följer nu.
Maintain the same order.
Upprätthåller samma ordning.
As the prophetic psalm number 45.
Som den profetiska psalmen nummer 45.
Scholars say that psalm 45.
De lärda säger att psalm 45
was originally written for the coronation.
Var ursprungligen skriven för kröningen.
Of one of the Judean kings.
Av en av de judiska kungarna.
Its language certainly goes beyond that.
Men dess språk går bortom det.
For in the course of the psalm,
för under psalmens gång,
the Messiah is addressed as God.
Så tilltalas Messias som Gud.
Thy throne, O God, is forever and ever.
Din tron, O Gud, är för evigt och evigt.
And that is applied in the New Testament.
Och det tillämpas i Nya Testamentet.
In chapter 1 of the Epistle to the Hebrews.
I Hebreerbrevets första kapitel.
As an evidence that the Old Testament itself.
Som ett bevis på att Gamla Testamentet själv.
Proclaimed that the Messiah was God incarnate.
Förkunnar att Messias var Gud förkroppsligad.
The order of the psalm is of course interesting.
Ordningen i psalmen är naturligtvis intressant.
It deals first with the king as a warrior.
Det handlar först om konungen som en krigare.
It says that his arrows are sharp in the hearts of his enemy.
Det säger att hans pilar är skarpa i hjärtat på hans fiender.
It talks of the establishment of his throne.
Det talar om etablerandet av hans tron.
And of the favor he has with God.
Och hans välbehag inför Gud.
So that God says to him.
Så att Gud säger till honom.
Thy throne, O God, is forever and ever.
Din tron, O Gud, är för evigt och evigt.
The scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom.
Din rättfärdighet är som din rikes rättfärdighet.
Thou hast loved righteousness.
Du har älskat rättfärdighet.
And hated iniquity.
Och hatat orättfärdighet.
Therefore God thy God has anointed thee with the oil of gladness.
Därför har Gud och Gud smort dig med helig olja.
Above thy fellows.
Över dina medbröder.
The king as a warrior therefore.
Konungen som krigare därför.
Then his enthronement.
Och sen hans tronstigbestigning.
And then the psalm turns to look at his bride.
Och sen vänder salmen till att titta på hans brud.
The king's wife is all glorious within.
Konungens hustru är idel härlighet.
And in the poetry of the psalm.
Och i salmens poesi.
As the lady attendants bring the king's bride to the king.
Så när kvinnans tjänarinnor för bruden inför konungen.
They whisper in her ear.
Så viskar de i hennes öra.
I know it's difficult leaving home, my dear.
Jag vet att det är svårt att lämna ditt hem, kära du.
But be of good courage.
Men var vid gott mod.
Because you know, as we lead you in.
För du vet att nu när vi för dig in.
You are looking beautiful.
Så ser du väldigt vacker ut.
And the king will greatly desire thy beauty.
Och kungen kommer att verkligen vilja ha din skönhet.
Instead of your parents and so on shall be your children.
Och istället för dina föräldrar och sådär.
They are introducing the king's bride to the king.
De introducerar konungens brud till konungen.
That is the order of these final chapters in the book of the Revelation.
Det är ordningen av de sista kapitlerna i Uppenbarelseboken.
The king comes out as a warrior.
Kungen kommer ut som en krigare.
With a sharp sword indeed.
Med ett skarpt svärd.
And overcomes the beast and the false prophet.
Och besegrar vilddjuret och den falska profeten.
And they are cast into the lake of fire.
Och de är kastade i eldsjön.
Satan is bound and put into the abyss.
Och Satan är bunden och kastad ner i
for a thousand years.
I tusen år.
And there follows the millennial reign of Christ.
Och sen kommer Kristi tusenårsrike.
When he rules the nation with a rod of iron.
När han regerar nationerna med en järnstav.
As the psalm prophesied he would.
Så, som salmen profeterar att han skulle göra.
And the book of the Revelation repeats that promise.
Och Uppenbarelseboken repeterar detta löfte.
He must reign until he has put down all enemies under his feet.
Han måste härska tills han har lagt alla sina fiender under sina fötter.
And the last enemy to be destroyed.
Och den sista fienden som ska förgöras.
Is death.
Är döden.
Of that we have an account as but chapter 20 proceeds.
Och om det står det från kapitel 20 och framåt.
The end of his millennial reign.
Slutet på tusenårsriket.
There comes the final rebellion.
Så kommer det slutliga upproret.
We are not told that that is put down by a coming of Christ.
Det står inte att det ska slås ner av Kristi tillkommelse.
He comes before the millennium.
Han kommer före tusenårsriket.
At the final rebellion at the end of the millennium.
Och det stora upproret vid slutet av tusenårsriket.
Comes the end of the world.
Kommer vid världens slut.
And fire comes down from heaven and destroys the lot.
Och eld faller ner från himlen och förstör alltihopa.
And there is set up the great white throne.
Och då upprättas den stora vita tronen.
From the face of which the heaven and earth flee away.
Från vilken himlen och jorden flyr undan.
There follows the final judgment.
Och sen kommer den slutliga domen.
And then verses 13 and 14 of chapter 20 tell us.
Och sen i vers 13 och 14 i kapitel 20 så står det.
That Hades gave up the dead which are in it.
Att helvetet gav igen de döda som fanns i dem.
And so did death.
Och så gjorde döden också.
And death and Hades were cast into the lake of fire.
Och döden och helvetet kastades i eldsjön.
Death has been a temporary arrangement.
Döden har varit ett tillfälligt arrangemang.
It will give way to the eternal.
Det kommer att försvinna för det eviga.
And to the second death.
Och för den andra döden.
But my purpose this morning is not to concentrate on those dread events.
Men min avsikt denna morgon är inte att koncentrera mig på dessa händelser.
Let's turn to the glories and wonder of the new heavens and the new earth.
Låt oss tala om det underbara nya himlen och nya jorden.
Section 5 ended with a celebration of the bride.
Sektion 5 avslutas med att fira bruden.
For the marriage supper is near.
För bröllopsmåltiden är nära.
And the bride has made herself ready.
Och bruden har gjort sig redo.
Let me just here repeat.
Låt oss upprepa här.
What I said earlier.
Det jag sa tidigare.
The fine white linen with which she is now clothed.
Det fina vita linnekläden som hon nu är klädd i.
Represents the righteous acts of the saints.
Representerar de rättfärdiga gärningarna som de heliga gör.
And it is important to have an accurate translation at that point.
Och det är viktigt att ha en korrekt översättning om detta.
You may well have forgotten it by now.
Ni kanske har glömt det vid det här laget.
But in the second section of the book.
Men i den andra sektionen av boken.
Towards the end of chapter 7.
Mot slutet av kapitel 7.
There is seen a great multitude that nobody could number.
Så ser man en stor massa som ingen kan räkna.
And they stand before the throne of God.
Och de står inför Guds tron.
And their secret of being able to stand before the throne of God's holiness.
Och hemligheten till att de kan stå inför Guds helighet.
Is made known by one of the elders.
Blir tillkännagjort av en av de äldste.
He says they're able to stand before God.
Han säger att de kan stå inför Gud.
Because they have washed their robes in the blood of the Lamb.
Därför att de har tvättat sina kläder i lammets blod.
There very clearly is expressed.
Deras renhet är uttrycks.
The ground of a believer standing before God in his heaven.
Grunden för att en troende kan stå inför Gud i himlen.
Garments washed. In the blood of Christ.
Är att de har sina kläder tvättade i Kristi blod.
But now as we come to the end of section 5.
Men nu när vi kommer till slutet av sektion 5.
And are introduced briefly to the bride of the Lamb.
Och vi introduceras kortfattad till
told,
Lammets brud.
She has made herself ready.
Och det står att hon har gjort sig själv redo.
Because the fine linen with which she is dressed.
För det vita linneklädnaden som hon är klädd i.
Is not here said to be washed in the blood of the lamb.
Sägs inte här vara tvättad i lammets blod.
This fine linen represents the bride's own righteous deeds.
Det vita linneklädnaden här representerar brudens egna rättfärdiga gärningar.
Saved by grace, of course.
Frälst av nåd naturligtvis.
Justified by God's grace, of course.
Rättfärdiggjord av Guds nåd naturligtvis.
Sanctified in the Holy Spirit.
Helgad,
yes, of course.
Genom den helige ande, ja naturligtvis.
Ah, but she's been busy.
Men hon har varit upptagen.
Dressing up.
Genom med att klä sig.
To meet her bridegroom, you see.
För att glädja sin brudgum.
When I was in Crete many years ago.
När jag var på Kreta för många år sedan.
I was taken by my Christian friends up the mountains.
Så tog mina kristna vänner med mig upp på berget.
And they introduced me to a family who lived in the village.
Och de presenterade mig för en familj som bodde i en by.
And in one of the rooms there was a big room.
Och i ett av rummen så
weaving room.
Så fanns det en stor vävnad.
And this is where they said the ladies wove all kinds of things.
Ja, och en vävstol. Och där sa de att kvinnorna vävde alla möjliga grejer.
They wove some material.
De vävde en del material.
That you could use as a carpet on the floor.
Som man kunde använda som mattor.
Or as a blanket on your bed.
Eller som en filt på din säng.
We don't have that custom in England.
Vi har inte den vanan i England.
But they did, you see.
Men de hade det.
And then they showed me.
Och sen visade de mig.
a bottom drawer in the chest of drawers.
Den botten nedersta lådan i en byrå.
And this was filled by the young lady of the house, you see.
Och den hade fyllts av den unga damen i huset.
She was hoping to get married.
Hon förberedde sig för att bli gift.
And in that country.
Och i det landet.
If a girl was going to get married.
Om en flicka skulle bli gift.
When she got married, she had to bring a lot of stuff with her.
När hon blev gift så var hon tvungen att ta med sig en massa saker.
Sheets.
Lakan.
Blankets.
Och filtar.
And dresses and things.
Och allt möjligt.
And the girls lived in hope, of course.
Och flickorna levde i ett hopp, förstås.
That one day the right man would appear.
Att en dag skulle den rätta mannen uppenbara sig.
And when he appeared, they'd have their bottom drawer already filled, you see.
Och när han kom så skulle de ha sin bottenlåda redan fylld.
Getting ready for the wedding, yeah.
De förberedde sig för bröllopet.
Are we?
Gör vi det?
Getting ready for the marriage supper of the Lamb.
Förbereder vi oss för Lammets bröllopsmåltid?
What kind of dress are you going to wear?
Vilken klänning ska du ha på dig?
I'm going to be in the dress of the righteousness of Christ, you say.
Ja, jag ska klä mig i Kristi rättfärdighet, säger du.
So you shall be.
Ja, det kommer du att göra.
Anything else?
Något annat?
You know. Well, I don't know, because I'm a bachelor. How would I know?
Jag ska kunna veta det, jag som inte är gift.
But all those extra bits and pieces, I don't know what you call them.
Men alla de här extra små grejerna som jag vet inte vad du kallar dem.
You know, enhance the beauty, so to speak.
Sånt som gör att man blir ännu finare.
When the bridegroom looks at them.
Så att när brudgummen tittar på det.
He says to himself.
Så säger han för sig själv.
I never realized before that my bride was so beautiful.
Jag har aldrig insett att min brud var så vacker.
And the lamb's wife has made herself ready.
Och lammets hustru har gjort sig själv redo.
By the righteous acts she has done in the meantime.
Genom de rättfärdiga gärningar som hon har gjort under tiden.
To dress herself in a way that will appeal
to the bridegroom. För att klä sig själv på ett sätt som tilltalar brudgummen.
So let me come now immediately to a view of the bride.
Så låt oss nu titta lite grann på bruden.
And chapter 21 and chapter 22 describe her.
Och kapitel 21 och kapitel 22 beskriver henne.
Chapter 21 verse 1, I saw a new heavens and a new earth, for the first heaven and the first earth are passed away, and the sea is no more.
Kapitel 21 vers 1, och jag såg en ny himmel och en ny jord, till den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer.
And I saw the holy city.
Och jag såg den heliga staden.
New Jerusalem.
Det nya Jerusalem.
Coming down out of heaven from God.
Komma ner från himlen från Gud.
Made ready as a bride adorned for her husband.
Redo som en brud som är smyckad för sin brudgum.
And we must at once perceive, of course.
Och vi måste på en gång tänka på naturligtvis.
That the language is figurative and metaphorical.
Att det här är ett metaforiskt bildligt språk.
Because how can a bride be a city?
För hur kan en brud vara en stad?
Or a city be a bride?
Eller en stad vara en brud?
So the language is metaphorical.
Så språket är bildligt.
But for the moment we look at this New Jerusalem, this holy city.
Men för ögonblicket så ser vi på denna nya Jerusalem, den heliga staden.
It is of course the company of the redeemed.
Det är naturligtvis de förlossades gemenskap.
It shall have two basic functions.
Den ska ha två grundläggande funktioner.
Verse 3 says it forms a tabernacle of God.
Vers 3 säger att den utgör en Guds tabernakel.
A tabernacle in which God may dwell among the nations.
Ett tabernakel i vilket Gud kan bo bland nationerna.
But in addition to being a tabernacle for God.
Men i tillägg till att vara ett tabernakel för Gud.
It is also of course the bride and wife of the Messiah.
så är det naturligtvis bruden och hustrun till Messias.
And so in verse 9 of that chapter.
Så i vers 9 i detta kapitel.
There came one of the seven angels who had the seven bowls who were laden with the seven last plagues.
Så kommer en av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna.
It was an angel that had been used to pour out God's judgment on the perverse.
Det var en ängel som hade blivit använd för att utgjuta Guds vrede över de perversa.
The perverse women.
De perversa kvinnorna.
That now comes to John to show him the glories and wonders of the true bride.
Som nu kommer till Johannes för att visa honom den härligheten som tillhör den sanna bruden.
So he takes him to this city.
Så han tar honom till denna staden.
And perhaps tomorrow we shall consider together whether this city is rightly called heaven.
Och imorgon kanske vi kan tänka på tillsammans om denna stad kan kallas himlen.
And whether heaven is a place.
Och om himlen är en plats.
Or an experience.
Eller en erfarenhet.
But let's content ourselves for a moment with the figure that we are given.
Men låt oss hålla oss för ett ögonblick till bilden som har blivit given oss.
The city.
Staden.
Two of its features stand out at once.
Två av dess kännetecken ser man på en gång.
The city had a wall great and high.
Staden hade en mur som var stor och hög.
And it was built upon 12 foundations.
Och den var byggd på 12 grundvalar.
And on the foundations were written the names of the 12 apostles of the Lamb.
Och på grundvalarna så var skrivet de 12 apostlarnas namn.
And that's verse 14.
Det är vers 14.
And then we are told that in the wall.
Och så står det att på muren.
There were 12 gates.
Fanns det 12 portar?
This is verse 12.
Det är vers 12.
And at the gates 12 angels.
Och över portarna 12 änglar.
And the names written on the gates.
Och namnen inskrivna på portarna.
Were the names of the 12 tribes of the children of Israel.
Var namnen på Israels barns 12 stammar.
So this morning let us concentrate first on the foundations and then on the gates.
Så låt oss denna morgon först koncentrera oss på grunden och sedan på portarna.
It is clearly said.
Det sägs klart och tydligt.
That the names on the foundation.
Att namnen på grundvalarna.
Are the apostles of the Lamb.
Är lammets apostlar.
Who were commissioned by Christ as his official representatives.
Som var utsedd av Kristus som hans officiella representanter.
To preach and expound the gospel.
För att predika och utlägga evangeliet.
As Paul would have put it.
Som Paulus skulle ha sagt det.
The gospel is this.
Evangelium är detta.
That Christ died for our sins.
Att Kristus dog för våra synder.
According to the script.
I enlighet med skrifterna.
That is, he died according to the Old Testament scriptures.
Det är att han dog i enlighet med de gammaltestamentliga skrifterna.
He didn't just die for our sins.
Han dog inte bara för våra synder.
And leave us to work out what that death meant.
Och lämnade åt oss att försöka förstå vad denna döden innebär.
The gospel is he died for our sins according to the scriptures.
Evangeliet är att han dog för våra synder i enlighet med skrifterna.
That's why he's called the Lamb of God.
Det är därför han kallas för Guds lamm.
For the sacrifice of lambs throughout those ancient centuries.
För att offret av lamm genom de århundraden som var.
Was God's prefigurement of the death of his son.
Var Guds förebild för hans sons död.
And the means by which he educated his people.
Och sättet på vilket han utbildade sitt folk.
Into the basic principles and theory of atonement and redemption.
Till de grundläggande teorierna av försoning och förlossning.
The reality came with Christ.
Verkligheten kom i Kristus.
The Lamb of God.
Guds lamm.
And his apostles appointed to proclaim it.
Och hans apostlar utsedda för att förkunna det.
But of course, because it was prefigured in the Old Testament.
Men därför att det var förutsagt i Gamla testamentet.
You mustn't be surprised to learn.
Så ska ni inte förvåna er att lära er.
That even Abraham.
Att till och med Abraham.
Looked for this city that has the foundations.
såg fram emot den staden som hade denna grundval.
Whose builder and maker is God.
Vars byggare och skapare är Gud.
Indeed, our Lord told us.
Vår Herre sa till oss.
You'll find his remark in John chapter 8.
Det står i Johannes 8 kapitlet.
That Abraham rejoiced to see my day.
Att Abraham gladde sig åt att se min dag.
He saw it and was glad.
Han såg det och var gladde sig.
Abraham and Sarah looked forward to the city that hath the foundation.
Abraham och Sara såg fram emot den stan som hade denna grund.
And Hebrews explains that that is why Abraham never went back to the country from which he came.
Och Hebreerbrevet säger att det är därför Abraham aldrig återvände till det land från vilket han kom.
But was content to live as a pilgrim in the land of Canaan.
Men var nöjd med att leva som en pilgrim i Kanaans land.
Though he was not allowed to possess any land.
Fast han inte fick äga något land.
Except the bit of land in which Sarah eventually was buried.
Utom det lilla stycke land där Sara så småningom blev begravd.
For he sought a heavenly country.
Därför att han sökte efter ett himmelskt land.
He looked for the city that hath the foundation.
Han sökte efter den staden som hade grunden.
And when the great apostle of the Lamb,
och när den stora lammets apostel,
whose name is Paul,
vars namn är Paulus,
comes to teach us the foundation doctrines of the Christian gospel,
kommer för att undervisa oss om de grundläggande sakerna i det kristna evangeliet.
He announces those gospels that gospel as being this.
Så säger han att evangeliet är detta.
Justification by faith.
Rättfärdiggörelse av tro.
And then justification by works.
Och rättfärdiggörelse av gärningar.
Justification by faith.
Rättfärdiggörelse av tro.
Not by works.
Inte av gärningar.
And he cites Abraham's experience to prove it.
Och han citerar Abrahams erfarenhet för att bevisa det.
How was Abraham justified?
Hur blev Abraham rättfärdiggjord?
By his works?
Genom sina gärningar?
Certainly not.
Naturligtvis inte.
For it is written.
För det står skrivet.
Abraham believed God.
Abraham trodde på Gud.
And it was counted to him for righteousness.
Och det räknades honom som rättfärdighet.
He becomes the precedent, the example.
Han blir exemplet för bilden.
And all who wish to be justified.
Och alla som vill bli rättfärdiggjorda.
Can be.
Kan bli det.
And must be.
Och måste bli det.
Justified.
Rättfärdiggjord.
On the same ground as Abraham was justified.
På samma grund som Abraham blev rättfärdiggjord.
Abraham believed God.
Abraham trodde på Gud.
And it, that is his faith.
Och det är hans tro.
Was counted to him for righteousness.
Tillräknades honom som rättfärdighet.
Justification by faith.
Rättfärdiggörelse av tro.
The foundation of the eternal heavenly community.
Grunden för den eviga himmelska gemenskapen.
But justification by works.
Men rättfärdiggörelse av gärningar.
Witness what Abraham was called upon to do in Genesis 22.
Se vad Abraham var kallad att göra i Första Mosebok 22.
He was required to show.
Han blev uppmanad att visa.
And demonstrate by his action.
Och demonstrera genom sina handlingar.
That his faith was genuine.
Att hans tro var äkta.
So when God asked him to justify his claim to be a believer.
Så när Gud bad honom att rättfärdiggöra hans att han sa att han var en troende.
He didn't say, now Abraham, you ought to be giving a little bit more to Oxfam.
Så sa han att Abraham, du ska ge mer till det och det.
He said, Abraham.
Han sa Abraham.
I now ask you to give your son to me.
Jag ber dig nu att ge din son till mig.
But all God's promises.
Men alla Guds löften.
For the future.
För framtiden.
Were invested in Isaac.
Fanns i Isak.
If he killed Isaac.
Om han dödade Isak.
He'd nothing left.
Så hade han ingenting kvar.
Except God.
Utom Gud.
So one day God came to Abram.
Så en dag kom Gud till Abraham.
And said, if I might paraphrase him.
Och sa, om jag får göra en parafras på detta.
Abraham. You're justified, aren't you?
Du är rättfärdiggjord, är du inte?
Very good. Now, your faith for the future.
Din tro för framtiden.
Where is that?
Var är den?
And what is your faith for the future?
Och vad är din tro för den framtida platsen?
Is it in me, Abram?
Är den placerad i mig?
Or is it in Isaac, perhaps?
Eller är den i Isak?
But Abram replied, well, of course, God, you know, it's in you.
Och Abraham sa, men Gud, naturligtvis är det i dig.
Very good, says God.
Ja, det är bra, sa Gud.
Now, would you mind demonstrating that?
Kan du demonstrera det?
That your faith is really in me.
Att din tro är verkligen i mig.
And not in Isaac.
Och inte Isak.
Please, Abram, give Isaac to me.
Ge Isak till mig.
And Abram walked up the mountain.
Och Abraham klättrade upp för berget.
Not singing hallelujah.
Inte sjungandes halleluja.
But grim and determined.
Men han var fast besluten.
All the promises of God were in Isaac.
Alla Guds löften var Isak.
Now God was asking Abram to slay Isaac on the altar.
Nu bad Gud Abraham att slakta Isak på altaret.
But God was not a liar.
Men Gud var inte en lögnare.
If God was now asking him to slay Isaac as a sacrifice.
Om Gud nu bad Abraham att slakta Isak som ett offer.
Then God would have to raise him from the dead, that's all.
Så måste Gud uppväcka honom från de döda.
Because God couldn't break his promises.
För Gud kunde inte bryta sitt löfte.
Abraham worked it out logically, says Hebrews.
Abraham tänkte på det på ett logiskt sätt, säger Hebreerbrevet.
Faith is not necessarily feeling, is it?
Tro är inte nödvändigtvis en känsla.
Faith involves logic.
Tro inkluderar logik.
Faith ultimately is in the character of God.
Tro är slutligen i Guds karaktär.
So Abraham initially justified by faith.
Så Abraham som först var rättfärdiggjord av tro.
Forgiven, reconciled to God.
Förlåten och försonad med Gud.
Saved, justified not by his works.
Rättfärdiggjord inte av sina gärningar.
But by faith.
Utan av tro.
But now secondly,
men nu,
God requires him to demonstrate that his faith is genuine.
Så vill Gud att han ska demonstrera att hans tro är äkta.
And Abraham demonstrated it by his action.
Och Abraham visade det genom sina gärningar.
Does that seem a little complicated to you?
Verkar det komplicerat?
We have to distinguish.
Vi måste skilja mellan.
Between the source of our life.
Källan för vårt liv.
And the condition upon which we receive life.
Och villkoret genom vilket vi får liv.
From the evidence that we have life.
Från beviset för att vi har liv.
They tell me.
De säger till mig.
That when a baby is born.
Att när ett barn blir fött.
The midwife picks up the hapless babe by its ankles.
Så tar barnmorskan barnet genom på i vristerna.
And delivers a none too kindly smack upon its posterior.
Och utdelar en ovänlig smäll på dess bakdelar.
Yeah. And the baby makes a shriek.
Och barnet rycker till och skriker.
And everybody is delighted.
Och alla är jätteglada.
Because the baby cries.
För att barnet gråter.
Why is that?
Varför det?
Because that cry.
Därför att det den gråten.
Is an evidence that the baby is alive.
Är ett bevis på att barnet lever.
It didn't get its life by crying.
Den fick inte liv genom att gråta.
Well, of course not.
Naturligtvis inte.
It got its life as a gift.
Den fick sitt liv som en gåva.
From God through its parents.
Av Gud och sina föräldrar.
Absolute free gift.
Helt gratis.
That was the condition of getting life.
Det var villkoret för att få liv.
But the condition for getting life is one thing.
Men villkoret för att få liv är en sak.
The evidence that it has life is another.
Beviset för att det har liv är någonting annat.
And that cry was the first evidence that the baby had life.
Och den gråten var det första beviset för att barnet hade liv.
We are justified by faith.
Vi är rättfärdiggjorda av tro.
Not by works.
Inte av gärningar.
And we receive the gift of eternal life.
Och vi får gåvan av evigt liv.
Not by works.
Inte av gärningar.
But sooner or later,
men förr eller senare,
God will demand some evidence.
Så kommer Gud kräva bevis.
You have eternal life?
Har du evigt liv?
God will now say, now you demonstrate that by your acts and behavior.
Nu får du demonstrera det genom dina gärningar och ditt uppförande.
Justification by faith.
Rättfärdiggörelse av tro.
Then justification by works.
Och sen rättfärdiggörelse av gärningar.
Between them, Abraham and Sarah.
Mellan dem Abraham och Sara.
Illustrated in their lives.
Visade i sina liv.
The basic principle that still applies in the Christian gospel.
Den grundläggande principen som fortfarande är tillämplig i evangeliet.
But then the great heavenly community.
Men sen var det den stora himmelska gemenskapen.
That shall form the bride and wife of the Lamb.
Som utgör bruden och hustrun till Lammet.
Here figures as a city.
Som är här som en i bilden av en stad.
Is built, its walls are built on the foundation.
Dess murar är byggda på grunden.
And on them the names of the apostles of the Lamb.
Och på dem står Lammets apostlar.
But
namn.
The wall has 12 gates.
Men muren har 12 portar.
And on them are written the names of the children of Israel.
Och på dem så skrivna namnen på Israels barn. Mm.
If you want to know how those children got those names.
Om du vill veta hur dessa barn fick sina namn.
And what those names signify.
Och vad dessa namn betyder.
You'll have to go back to the book of Genesis.
Så får vi gå tillbaka till första Mosebok.
And now not to Abraham's story, but to Jacob's story.
Och inte till berättelsen om Abraham utan berättelsen om Jakob.
It was Jacob's wives.
Det var Jakobs fruar.
That had the children by Jacob.
Som fick Jakobs barn.
And gave them their name.
Och gav dem deras namn.
I wonder how Leah will feel, do you? When she sees the name of her son on one of the gates of him.
Jag undrar hur Leah kommer känna sig när hon ser sitt barns namn på en av himmelens portar.
What does it all mean?
Och vad betyder allt detta?
Well, in the ancient world.
I den gamla världen.
The gate of a city.
Så var stadens port.
Was of course the way into the city.
Var naturligtvis vägen in till staden.
If it was a walled city.
Om det var en stad med en mur omkring.
But in addition.
Men i tillägg till det.
The gate was where the elders of the city sat.
Var porten den plats där stadens äldste satt.
In order to conduct the administration of the city.
För att utföra administrationen av staden.
If for instance you go to Laish in Israel.
Om du till exempel åker till Laish i Israel.
Or the city claimed to be called Dan.
Eller staden kallades så småningom Dan.
You will find the big gate.
Så ser du den stora porten.
And it is walls, four walls, like a big room.
Och det är fyra murar, det är som ett stort rum.
And inside round the walls are the seats where the elders sat.
Och inuti runt murarna så finns de här sätena där de äldste satt.
To conduct the administration of the city.
För att utföra administrationen av staden.
And Jacob, of course.
Och Jakob naturligtvis.
Knew all about gates, didn't he?
Visste ju allt om portar.
For you may remember he cheated his brother Esau.
För du kanske kommer ihåg att han lurade sin bror Esau.
And Esau was so angry.
Och Esau var arg.
He threatened to murder Jacob.
Han hotade att mörda Jakob.
And Jacob felt it very politic move to run away from home.
Och Jakob gjorde en politisk rörelse och lämnade sitt hem.
He decided to go and see his relatives.
Han fick plötsligt lust att träffa sina släktingar.
Like some MPs resigned to have more time with the family.
Som en del politiker drar sig tillbaka för att ha tid med sina familjer.
So Jacob ran away from home.
Så Jakob flydde sitt hem.
And the first night out.
Och den första natten ute.
He was very tired.
Så han var väldigt trött.
And lay down to sleep.
Och han lade sig att sova.
And in sleep he dreamed.
Och när han sov drömde han.
Cool, look there. There was a ladder.
Där fanns en stege.
Set up on earth.
Som stod på jorden.
And the top nearly reached heaven.
Och den var lång, den nådde nästan upp till himlen.
Notice it wasn't let down from heaven and the bottom nearly reaching earth.
Betänk att den kom inte från himlen och botten nästan nådde jorden.
It was set up on earth.
Den var uppsatt på jorden.
And the top reached nearly to heaven.
Och toppen nådde nästan till himlen.
And the angels of God.
Och Guds änglar.
Were going up on this staircase.
Gick upp på denna stege.
And then coming down again.
Och kom sedan ner igen.
Now angels normally go out from the divine presence.
Änglar utgår vanligtvis från den gudomliga närvaron.
And when they've done their work, they come back to the divine presence.
Och när de har utfört det de ska göra så återgår de till den gudomliga närvaron.
How was it they were going up?
Hur kom det sig att de gick uppåt?
And then coming down.
Och sen kom ner.
Because God was not at the top of the ladder.
För Gud fanns inte vid stegens topp.
In spite of what some translations have.
Trots vad en del översättningar har.
God was at the bottom of the ladder.
Gud var vid stegens botten.
And leaning over Jacob indeed.
Och lutade sig över Jakob.
As Jacob announced when he woke up from sleep.
Jakob sa att när han vaknade upp.
Said he, how awesome is this place.
Sa han, vad underlig denna plats är.
God is in this place.
Gud är på denna plats.
I didn't know it.
Jag visste det inte.
Well, Jacob knew God was in his heaven.
Jakob visste att Gud var i himlen.
But heaven was a long way off, you know.
Men himlen var långt borta.
Conveniently so.
Bekvämt nog.
When Jacob was cheating Esau.
När Jakob lurade Esau.
It was a good thing to have God away in his heaven.
Så var det bra att Gud var långt borta.
What was news to Jacob was.
Men det som var nytt för Jakob var.
That God was in this place.
Att Gud var på denna platsen.
By his very pillow.
Där vid hans kudde.
Said Jacob, this is none other than the house of heaven, the house of God.
Och Jakob sa, det här är Guds hus.
Where God dwells.
Där Gud bor.
This is the gate of heaven.
Det här är porten till himlen.
Jacob wasn't saying, hurrah, I found the way to heaven.
Jakob sa inte, hurra, jag har hittat vägen till himlen.
He was not proposing to go to heaven yet.
Han hade inte tänkt sig gå mot himlen än.
It's like a lot of other people I've heard of.
Han var som en massa andra som jag har hört talas om.
They're keen to go to heaven.
De är ivriga att komma till himlen.
But not yet.
Men inte nu.
So I haven't had the chance to get married yet.
Jag har inte gift mig än.
No, he wasn't thinking of going into heaven.
Nej, han tänkte inte på att komma till himlen.
What did he mean when he said this is the gate of heaven?
Men vad menade han när han sa att detta är himlens port?
He meant gate in the sense of the center of God's administration.
Han menade port i den betydelsen av centrum för Guds administration, Guds regering.
Look at those angels.
Se på hans änglar.
The heavenly civil servants.
De himmelska tjänarna.
Going out from the center of administration.
Som utgår från centrum av administrationen.
And Jacob learned that lesson that day.
Och Jakob lärde sin läxa den dagen.
He said, if you will really be with me like you say, God.
Han sa, om du verkligen är med mig som du säger, Gud.
I give you a tenth of everything.
Så ska jag ge dig tionde av allt.
Jacob was a businessman, you know.
Jakob var affärsman.
Do I have God with you in your business? Oh.
Har du Gud med dig i dina affärer?
If he's a managing director.
Och om han blir direktör.
And got a number of angels and could be called upon to render service.
Och så en massa änglar som man kan kalla på för att hjälpa.
David thought that was a good bargain.
Det var en bra affär.
You'll be my God, says he.
Du ska vara min Gud, sa han.
And I'll give you a cut of the profits.
Och jag ska ge dig en del av vinsterna.
You say that wasn't the highest of ambitions and motives, was it?
Det var inte den högsta av ambitioner och motiv.
No, but it could sometimes be healthier.
Men det kan ibland vara mer hälsosamt.
If we brought the reality of God's presence into our business world.
Att vi tar verkligheten av Guds närvaro in i vår affärsvärld.
Would it not? Jacob eventually married and had wives, of course.
Jakob gifte sig så småningom, hade fruar, förstås.
And God was training Jacob.
Och Gud tränade Jakob.
That's a very long story.
Det är en lång berättelse.
Training him to become Israel.
Han tränade honom så att han skulle bli Israel.
The center of God's administration of earth.
Centrum för Guds administration på jorden.
It took a lot of training of Jacob, I tell you it did.
Det krävdes en massa träning för Jakob.
In his business life.
I hans affärsliv.
In his negotiations with his father-in-law.
I hans förhandlingar med sin svärfar.
And eventually when he was obliged to wrestle with the angel.
Och så småningom när han var tvungen att kämpa med ängeln.
And became a prince with God.
Och and became
a prince with God.
Och blev en prins med Gud.
God training him.
Och Gud. Gud tränade honom.
To become a prince.
För att bli en prins.
And his wives.
Och hans fruar.
Difficult, I imagine.
Det måste vara svårt, kan jag tänka mig.
No, I don't know anything about it.
Men jag vet ingenting om någon sån här saker.
Being one of Jacob's wives.
Att vara en av Jakobs fruar.
The rivalry.
Rivaliteten.
But Genesis tells us.
Men första Mosebok säger oss.
That these women took these matters to God in prayer.
Att dessa kvinnor tog de här sakerna till Gud i bön.
And prayed about the birth of their children.
Och bad över sina barns födelse.
And had experience of God.
Och hade upplevelser av Gud.
And sometimes expressed their experience of God.
Och ibland uttryckte de sina upplevelser av Gud.
In the names they gave to their boys.
I namnen som de gav till sina söner.
Their names are going on the gates of the city.
De namnen som finns på stadens portar.
And what does that say?
Och vad säger det?
It says that God not only saves us and justifies us.
Det säger att Gud inte bara frälser oss och rättfärdiggör oss.
By faith and justifies us by works.
Av tro och rättfärdiggör oss av gärningar.
But he's training us too.
Men han tränar oss också.
To take over earth's administration.
För att ta över administrationen av jorden.
Along with Christ.
Tillsammans med Kristus.
Do you remember what our Lord said to Nathanael?
Vet du vad vår Herre sa till Nathanael?
Thou shalt see greater things than these, says he.
Du ska få se större saker än dessa, sa han.
Here in Nathanael is an Israelite indeed, in whom is no guile.
Här är en sann israelit i vilken inget ont finns.
But Nathanael, he says, you'll see greater things.
Men han sa till Nathanael, du kommer få
you'll
se större saker.
Heaven opened.
Du kommer få se himlen öppen.
And the angels of God ascending and descending upon the Son of Man.
Och Guds änglar kommer upp och ner över människosonen.
Christ, the center of the administration of the whole universe that shall be.
Kristus. Centrum för administrationen av hela universum kommer det bli.
And the marvel is,
och det underbara är
that the likes of you and me,
att sådana som du och jag
are being prepared,
blir förberedda
by the discipline of daily life,
genom disciplinen i det dagliga livet
and family life,
och familjelivet
and business life,
och affärslivet
and the life of scholarship,
och det akademiska livet.
All science.
Eller vetenskap.
Not only to produce famous results here.
Inte bara för att producera berömda resultat här.
Sometimes the results aren't famous, are they?
Ibland är inte resultaten berömda.
But training us through life's joys, sorrows and disciplines.
Men träna oss genom livets glädjeämnen och sorger och uppfostran.
To reign with Christ.
Att regera med Kristus.
And share the administration of the universe with Christ.
Och dela administrationen av universum med Kristus.
He the king.
Han, konungen.
And we the king's queen.
Och vi konungens drottningar.
Wonderful, that isn't it?
Det är underbart.
May God impress it upon our minds.
Må Gud lägga det på våra sinnen.
It's right that we emphasize salvation.
Det är riktigt att vi betonar frälsning.
And justification.
Och rättfärdiggörelse.
Both by faith.
Båda av tro.
And then by works.
Och sen av gärningar.
This is the foundation upon which the whole heavenly city, the community, will be built.
Det är grunden på vilken den himmelska staden kommer att bli byggd.
But it is also right.
Men det är också riktigt.
That we learn of God's gracious purpose.
Att vi lär oss av Guds nådefulla avsikt.
To train us as believers.
Att träna oss som troende.
In life's lessons.
I livets lektioner.
Live seeking first God's rule in our lives.
När vi lever och söker bara Guds herravälde över våra liv.
So that in the practice of daily life.
Så att när vi lever vårt dagliga liv.
By seeking to bow to God's rule in our lives.
Genom att söka Guds herravälde över våra liv.
We develop what Christ calls God's righteousness.
Så utvecklar vi vad som kallas för Guds rättfärdighet.
That is righteousness of character.
Det är en rättfärdig karaktär.
In preparation.
I förberedelse.
For the time when we shall.
För den tiden när vi ska.
Reign with Christ.
Regera med Kristus.
That is such a vast concept.
Det är ett så stort begrepp.
It's difficult to take it in, isn't it?
Det är svårt att ta in.
And scripture recognizes it.
Och skriften säger, förstår det.
For it will require a work of the Holy Spirit in our hearts.
För det krävs ett verk av den helige ande i våra hjärtan.
That the eyes of our understanding being enlightened as believers.
Att våra förståndsögon upplyses som troende.
To know what is the hope of his calling.
Så att vi förstår vad som är hoppet i hans kallelse.
And what the riches of the glory of God's inheritance is in the saints.
Och vad Guds rika arv är i de heliga.
And to know the power that is still streaming towards us.
Och för att känna den kraft som fortfarande strömmar emot oss.
Which God initiated when he put forth his almighty power and raised Jesus Christ from the dead.
Som Gud visade när han uppväckte Kristus från de döda.
And set him at his own right hand.
Och satte honom vid sin egen högra sida.
Far above all principalities, powers, mights and dominions.
Långt ovanför alla makter och herravälden.
Do mark the terminology.
Tänk på terminologin.
The angelic administrators.
Den ängla administrationen.
Principalities, powers, mights and dominions.
Yeah. Many words.
Principalities.
Härskare.
Mights, powerful.
Makter.
Dominions, yes.
Ja, herravälden. Ja.
Names given to spirit bodies that God presently uses as his administration.
Namn som är givna till det som Gud använder nu för sin administration.
Angels, if you like.
Änglar, om ni vill.
God has risen Christ, raised Christ above all that administration. He sits at the peak of the universe.
Gud har upphöjt Kristus ovanför allt detta.
And in raising him there.
Och när han satte honom där.
God in his purposes raises every believer in him to that position.
Så uppreser Gud i honom varje troende till den positionen.
In the intention of God.
Det är Guds avsikt.
It is so vast.
Det är på det sättet.
That we do well to pray, constantly pray.
Som vi gör väl i att be oavlåtligt.
That God by His Spirit.
Att Gud genom sin ande.
Give us a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of God.
Ska ge oss en vishetens och uppenbarelsens ande.
That the eyes of our heart might be enlightened.
Så att våra hjärtan blir upplysta.
Till these things become a reality to us.
Tills dessa saker blir en verklighet för oss.
And not just words.
Och inte bara ord.
God bless you as you go to your lunch.
Gud välsigne er när ni går till er lunch.
Do you know what?
Vet ni vad?
You should have some attendance.
Ni ska få lite. Ni ska få lite betjäning.
Some servants.
Ja.
Yeah. You won't see them.
Ni kommer inte att se det.
They are angels.
Det är änglar.
Sent forth to minister to those that are heirs of salvation.
Som är sända för att betjäna dem som är arvtagare till frälsningen.
God bless our study of His word.
Gud välsigne studiet av hans ord.